P1 Dokumentär, avrättad av IS, andra delen.
Exakt ett år sedan efter att jag hade träffat Noor för sista gången får jag ett samtal. Noor är död. Jag bara, hur vet ni? Vi har fått se en video.
En video som ska ha lagts upp av IS sägs visa hur männen avrättas. Männen ska ha varit försvunna sedan ett antal månader efter att de rest till Irak för att hälsa på släkt.
Det är en av de äckligaste känslorna jag har upplevt i hela mitt liv, kan jag säga.
På utrikesdepartementet känner man till uppgifterna om händelsen och har kontakt med bland annat polisen. Även polisen känner till informationen och undersöker den.
Maj 2018. Två svenskar, 20-åriga Noor och hans morbror Ahmed, har varit försvunna sedan julafton då de fördes bort från den bergkross Ahmed är delägare i utanför Daquq i norra Irak. Noors familj hemma i Hammarkullen har skickat ner Noor till sin morbror, bland annat för att komma bort från de vänner som familjen tycker har ett dåligt inflytande över honom. Släktingar har varit nere i Kurdistan för att leta efter männen, men utan resultat. Och nu, efter 5 månader av oro och sökande, får de anhöriga det första livstecknet från de kidnappade männen. En video som IS publicerar i sina egna kanaler. En avrättningsvideo. علموا الجهاد حقيقة فارهبوا علموا الجهاد حقيقة فارهبوا كل الطغاة فويلهم. Solen står lågt, himlen är nästan klarblå, landskapet är vidsträckt, uttorkat och böljande. De långa skuggorna som kastas mot kullarna i bakgrunden ger en känsla av tidig morgon. Två män, Ahmed och Noor, sitter på knä bredvid varann, vända rakt mot kameran. Bakom står två beväpnade män i militäruniformer och täckta ansikten. Noor har en grå t-shirt och Ahmed är helt klädd i blått. Samma kläder de hade på sig när de blev bortförda. De ser friska och välvårdade ut. Inte alls som att de har levt inlåsta i en smutsig liten cell i 5 månader.
Så jag fick ett samtal av en av mina vänner.
Noors morbror, Kanan.
Din bror och din systers son. Det finns en video där de blir avrättade och jag ska skicka videon till dig och du kan kolla på det. Så när jag fick videon, jag kollade på den snabbt för att leta efter dem. Så jag ringde tillbaka och jag sa till min vän, jag ser inte dem. Det finns andra personer som är med i videon men inte Ahmed och Noor. Så han sa till mig, gå till den 12:e minuten på videon där de är med. Så när jag kollade, jag såg att de var med och jag var svimfärdig. قالوا انها وعد نحن عصبة الاسد. Det var under sommaren, jag kommer ihåg, och jag gick och satt i gården nära där jag bor och jag började gråta. Det var väldigt väldigt brutal det jag såg. Herdem wa qutaghuta kantan.
Ahmed vilar händerna på knäna och ser samlad ut. Noor kliar sig på näsan och tittar nervöst mot kameran. En röst läser innantill och entonigt upp IS budskap. Peshmerga är förrädare och shiiter är falska muslimer. Och sen, vad som verkar vara på en befallning, vrider Nor fram sin högra arm och visar sin tatuering. Ett långt svärd som täcker större delen av underarmen. En välkänd shia-muslimsk symbol. Imam Alis svärd.
Det här kan inte stämma, det här kan inte hända på riktigt. De lever fortfarande. Jag försökte övertyga mig själv och tänka positivt.
Nors kusin Hawar.
Det här är en tillspel utav att kidnappa honom bara för att sätta press på oss. På något sätt. Bara för att känna oss mer desperata och göra allt möjligt för att gå på deras villkor. Jag tar mig hem där familjemedlemmarna har samlats. Så ser jag Nors pappa kommer springande mot mig och gråta. Och då fick jag det, ja, det är bekräftat att de har gått bort.
Jag var ju på jobbet när min bror Hawa ringde mig och sa att du får komma till Hammarkullen. De har dödat Ahmed och Nor.
Nors kusin Reboar.
Sen var Nors mamma på jobbet. Hon visste inte om händelsen än. Vi ringde henne för att komma dit till min farbror. Alla var samlade där.
Vid två tiden spred sig allting på sociala medier. Alla började ta del av det. Och det blev, då började det kännas tungt. För vi hade tänkt och behålla informationen hos oss så mycket som möjligt så att Nors mamma inte får ta del av informationen via sociala medier utan först hämta henne till oss för hon var på jobbet. Någon av familjemedlemmarna pratade med Nors mamma och sa att Nors mamma är på väg nu mot er. Och samla alla i familjen så att hon har människor runt omkring sig. Så jag gick ur lägenheten för att jag inte skulle befinna mig på plats när hon skulle komma.
Varför?
För jag kunde inte hantera situationen, ska jag helt ärlig. Och senes reaktion, jag hade nog själv kollapsat. Jag ville undvika senes tårar, hennes skrik. Men oturlig nog när jag går ner ut från lägenheten, den första människan hon får träff på, det är mig. Hon tittar på mig med ett leende och säger, vad är ni här? Är det någonting som har hänt min son? Så var jag tvungen och samtidigt hålla masken så att hon får nyheten bland släkten istället för att höra det från mig. Så hon sa, jag ber dig på Nors liv, om det är något om Nord det handlar om så säg det till mig. Jag sa nej, det är ingenting faster. Följ med mig, jag följer med dig upp, sa jag till henne. Så kommer Nors pappa ut och gråter. Då förstår hon det som hänt. Hon börjar skrika. Du hör men ändå inte. Tack och lov så kom andra familjemedlemmar ner och försökte hjälpa henne upp. Jag följde med henne hela vägen till porten. Och så undvek jag att gå in, ska jag helt ärlig.
Jag sa till min farbrors fru som hade videon, skicka den till mig, jag vill se den. Kollade jag om och om hela tiden. Kanske 15-20 gånger.
Jag vill inte kolla på videon, ska jag helt ärlig. Jag har inte kollat på det och jag tänker inte kolla på det på något sätt. Andra familjemedlemmar fortsatte kolla.
Och så ändå så kan jag inte låta bli att gå in på Facebook. Och där ligger det bilder då, stillbilder som är tagna från videon.
Lina arbetar på fritidsgården där Nor och hans kompisar brukade hänga.
Och jag vet att det första jag tänker när jag ser den bilden är att jag tänker, men han är inte smutsig alls. Och han är fortfarande lite mullig liksom. Och han har rena kläder på sig liksom. Och de blundar, båda två. De ser så stilla ut, de är helt stilla och det känns som att de har accepterat sitt öde. Men jag tänker också att de måste ju ha dödats typ direkt. Och hur jävla cyniskt är det att låta människor lida under så lång tid? Att låta familjerna lida under så lång tid utan att veta någonting. Man har hoppat så många gånger på att det skulle gå bra, att det skulle lösa sig, att man skulle hitta dem. Men då har de varit döda hela tiden liksom.
Så du kan föreställa dig hur det skulle kännas. Just den här känslan att ditt barn som varit borta i 5 månader och fått förhoppningar varje dag om att han lever, får det bekräftat att han är borta.
Nors barndomsvän, Hussein.
Tänk er, ni vaknar en morgon och ni ser en sån här bild på er bästa kompis mördad medan ni har haft hopp i månader att han kommer tillbaka, han kommer tillbaka, han kommer tillbaka. Men han kommer inte tillbaka. Ni får en video, klipp tillbaka, där han blir avrättad.
Och det går inte att föreställa sig en lilla Nor från Hammarkullen liksom, i öknen och hur rädd han måste ha varit och vilken ångest han måste ha känt och tankar att när de står så stilla i öknen på knä liksom, att de måste ju ha drogat dem, de måste ju ha gett dem någonting liksom, och försöka föreställa sig den dödsångesten han känner, för han vet ju att han ska dö, det måste han ju veta liksom. قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد
قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد. Alla IS-avrättningsvideor liknar varann. Nashider, fångarna på knä framför sina bödlar. En svulstig och högtravande röst som mässar ut sitt budskap om kalifatets gudomliga rättfärdighet och att alla otrogna, i det här fallet kurder och shia-muslimer, kommer att möta det bittra slut de förtjänar. Nor vänder sig mot Ahmed och söker hans blick, men Ahmed blundar. Hans mun rör sig lite. Kanske ber han. Kameran byter position och filmar Nor och Ahmed bakifrån. För ett ögonblick är allt stilla. Sen skjuter de Nor med ett skott i huvudet och han faller framåt. Ahmed verkar inte reagera. Det går ett par sekunder och sen skjuter de Ahmed.
Det känns som att han tar sitt sista andetag där, att han vet att jag kommer dö nu. Att de här människorna kommer döda mig. Och jag kommer bli filmad och liksom, det kändes ändå som att han visste. Han visste att han skulle dö.
Vi olika människor behöver bekräftelse på olika sätt. Till exempel min bror fortsatte kolla på det i 3 månader, minst 20 gånger om dagen. För att kunna begripa och förstå att det är det handlar om. För mig räckte det med att se en bild eller 2 bilder ur videon. Och då visste jag att det är det handlar om. Och jag vill inte få den videon som sista minne från min farbror Ahmed och Nor. Det är inte den bilden som jag vill ha kvar i mitt minne. Utan det är allting annat som fina minnen som jag har tillsammans med dem som vill ha med mig. Inte en video där de blir avrättade.
Varför kollade du 15 gånger om på videon?
Jag kollade på den 15 gånger för att jag trodde inte det på mina ögon. Första gången när jag såg videon, jag bara, hur kan detta ske? Varför skulle de dö på det sättet? För man förstår ju inte det.
När man ser sin egna vän sitta där tillsammans med hans morbror som han också har växt upp med och sett hela livet och varit med i moskén och liksom en välkänd man från Hammarkullen och din bästa kompis som du har hängt med sedan du var 4 år gammal, ni känner varandra in och ut, och när han sitter där, du vet, jag vet inte hur jag ska förklara, men det Det här var verkligen en broder från en annan moder. Det här var ändå som att en familjemedlem har försvunnit. Eller på det sättet ändå att de skickar en sån video för allmänheten. Dagen efter hade den spridit sig. Små barn i lågstadiet hade börjat lägga upp den på Instagram. Det första du ser när du vaknar på morgonen.
Alla var Nors bästa vän helt plötsligt. Och min bror hit, min bror dit. Liksom. Och vi försöker bara säga till alla att de ska ta bort bilderna. Ta bort det där är respektlöst. Att lägga bilder på Facebook och på Instagram. Liksom, på människor som har blivit avrättade. Tänk på deras familjer. Ta en bild på Nor när han levde då. Om du känner att du behöver hedra hans minne men att visa när han ligger. Men då har du hela den här martyrgrejen. Och så är det mycket diskussioner om att han var shia. Och att han hade shia-svärdet på armen tatuerat.
Hussein och de andra i Nors gäng har börjat glida isär sedan Nor blev kidnappad. De är ridna av skuldkänslor för det som hänt.
Vid ett tillfälle får jag en av hans familj mot mig komma och få ett utbrott mot mig och påstår att det är mitt fel, bland annat att han är borta och vi har varit dåliga vänner och att...
Varför skulle det vara ditt fel? Vad menar du? Varför?
Liksom för att vi kunde vara bättre vänner, om man säger så. När vi såg att han spårade ur, de påstod att ni är ju hans vänner. Ni kunde komma och säga till oss när ni såg att han började spåra ur. Jag ångrar att jag har varit så vulgär mot killen. Även fast det var vår jargong och vi pratade och det var inget illa menat. Men liksom när jag läser vår konversation nu och en tredjedel är bara svordomar och bara ej din idiot lyssna här, ej din si och så lyssna här. Jag vill ändå se något fint jag har skrivit till killen. Inte att jag har skrivit massa fula grejer, du vet. Massa könsord och massa... Ja, alltså jag hade kunnat vara bättre vän, Karol. Med andra ord, man hade kunnat vara bättre vän under hela tiden. Det går så snabbt, du vet.
Familjen har hela tiden försett den svenska polisen med den information de har. Men de har inte haft någon kontakt med det svenska utrikesdepartementet. En vecka efter att videon publicerats lånar familjen en idrottshall i Hammarkullen. De håller en minnesceremoni för Nor och Ahmed. Flera hundra vänner och anhöriga kommer för att sörja och visa sitt deltagande.
Man kommer in och man visar sin respekt. Och det är första gången jag träffar mamma efter det att videon har släppts, det är första gången. Så det kändes skönt att få se henne och få hålla om henne och krama henne liksom. Men jag ser ju att hon är ju helt nedbruten och det kommer hela tiden nya kvinnor och det är barn som går runt och alla gråter, såklart. Precis som det är på minnesstunder, du vet, när man har varit i kyrkan och sen efteråt så dricker man begravningskaffe och sådär. Så just den här, folk går runt och bjuder på saker, folk äter och pratar lågmält, men väldigt mycket så handlar det om att gråta liksom. Och en kvinna sjunger jättesorgliga sånger för att man ska gråta ännu mer. Och männens version får jag höra efteråt då, där jag är inte inne. Den är ju mer, man sitter vid bord, det finns ett bildspel med bilder liksom och sådär. Så det är en annan, men kvinnorna sörjer på ett väldigt fysiskt sätt liksom.
Men det finns inga kroppar att begrava. Ahmeds bror Kanan bestämmer sig för att åka ner till Kurdistan igen. Den här gången följer Nors kusin Reboar med.
Och jag känner mig skyldig. Jag måste åka tillbaka dit oavsett om det är farligt. Men eftersom jag växte upp hos min farbror Ahmed, han var en speciell person för mig. som jag kommer alltid ha i hjärtat. Och det är därför jag känner mig skyldig. Och jag lämnar min familj och barn här. De vill inte att jag skulle åka, inte mina föräldrar heller. Men jag bestämde mig för att åka ner och hitta deras kroppar för att kunna begrava dem.
Som du får liksom en sista plats att vila på. En plats som vi kan besöka. En plats där vi kan sörja. En plats där vi kan berätta om vår sorg. En plats som där mamman har sin son, där hon vet att han är, där är hans grav, där befinner sig min son.
Juli 2018. Kanan och Reboar har landat i Kirkuk.
Efter 2 dagar åkte vi till en stad som heter Dakuk. Efter 16 oktober så är det inte så bra där. För det är många som ser att ISIS befinner sig i staden som sovande celler. Och att de gör operationer på nätterna. Där de kidnappar folk och dödar folk. Luften på sommaren är inte så bra där. Det är upp till 50 grader. Och det är torrt. Mycket avgaser. Det är några checkpoints innan man kommer in till staden. Det är polisen och militären som är där och kontrollerar. Det är farligt område. Jag kollade ju alltid runt om mig när jag gick runt där, så man är osäker. Man är inte trygg när man går runt där. Sen kör man utanför Dakuk, en 10 kilometer. Det var jag, min kusin och min farbror och några kusiner till. Vi var 2 bilar. Så ibland på vägen så åkte militärbilar förbi snabbt och så tänker man, vad är det som händer nu? De brukar ha fisk, odla fiskar där och mycket djur, boskap och byar. Det är mest uttorkad, inte så mycket vatten. Det är en uttorkad ställe. Så kom vi fram till hans arbetsplats där han hade en kontor och en cementfabrik. Och han hade en husvagn också vid kontoret. Det var ingenting runt om arbetsplatsen. Liksom det var ju tomt ödemark där, om man säger så. Inga hus. Och han hade en husvagn också vid kontoret. Såg vi.
Vi åkte till Ahmeds arbetsplats. Och det finns biborna där som vi försökte prata med. De är alla sunniter, de är alla araber som arbetar och bor i det området, som vi hoppades på att de kanske kan hjälpa oss med att hitta åtminstone deras kroppar.
Vad hände när ni kom fram dit?
Vi kom till hans arbetsplats. Vi pratade med hans delägare. Han var ju inte med där när det skedde, men det fanns medarbetare där som var där under natten när de blev kidnappade. Så satt vi ner med honom och pratade.
Reboar ber mannen berätta vad som hände på bergkrossen på kvällen den 24 december 2017. Och han spelar in samtalet på sin telefon. Under dagen hade milismän rört sig i området och arbetarna hade blivit oroliga och ringt efter Ahmed. Han kom vid skymningen och Nor hade för ovanlighetens skull följt med sin morbror.
Vi satt tillsammans med Ahmed och pratade fram tills runt klockan 22.30. Och sen sa Ahmed att det är sent, att vi måste vakna tidigt dagen efter och jobba. Efter en stund hörde vi vakten ropa Ahmed, Ahmed, Ahmed. Hajd, hajd.
Hajd är vad man kallar Shia-miliser för i Irak. Milismännen var tillbaka.
När de först kom in var de tre personer, tror jag. De hade inte skägg och alla var unga.
Och så dyker ännu en person upp. Han har dolt sitt ansikte.
Och bara en av dem var maskerad, resten var inte det. Den maskerade mannen kom in hela vägen in i husvagnen och stod där utan att prata något. Ingen av dem pratade förutom en bara. Jag kollar på honom och jag ser att han är militär, fullutrustad militär.
Männen är hotfulla och våldsamma. De vill ha tag på ägaren.
De sa upp med händerna. Ni är IS. Ni samarbetar med IS och hjälper IS. Och vakten svarade och sa att vi alla är hajd, vad pratar ni om? En av dem sa till honom om käften och slog honom med vapnets axelstöd på hans nacke. Och de pratade med varandra med militära order och rang. Den som pratade brukade ropa på de andra med namnen Karrar och Abbas och sånt. Typiska shia-namn. Och de svor vid Hussein och Ali och sånt. De hämtade in Ahmed och han sa, varför slår ni dem? Jag är ägaren och ni kan prata med mig. Sen, de handfängslade Ahmed. Du måste följa med oss, vi förhör dig och sen lämnar vi tillbaka dig.
Familjen tror att kidnappningen var planerad. Att kidnapparna visste exakt vem de letade efter.
De tog Ahmed. Och de tog lastbilschauffören och i slutet kom Nour och... Jag hörde han säga något till dem.
Nour börjar bråka med männen och kräver att de ska släppa Ahmed. Då griper de även Nour.
Han sa något som, jag utmanar er att komma och handfängsla mig eller något sånt. Och då sa han, handfängsla honom också.
Att Nour tvingades med var en ren slump. Han skulle egentligen inte ha varit där.
Vi ringde direkt till polisen, men de kom inte. Inte förrän dagen efter.
Familjen misstänker helt enkelt att Ahmed har sålts till IS av någon som känner honom. Till exempel lastbilschauffören som fördes bort samtidigt med Nour och Ahmed men sen frisläpptes. Eller den maskerade kidnapparen, att det var därför han dolde sitt ansikte. Det fanns också en revisor som Ahmed avskedat.
Så vi hade lite misstankar på honom, att han vet någonting. Men han sa samma sak, för hans bror blev också kidnappad samma dag. Så han sa det gäller samma sak för min bror, han är också borta. Vi vet, än idag vet vi inte var han är.
Vi försökte prata med lastbilschauffören igen för att få hans sago liksom bekräftad, om det är sant eller inte, så att vi kan avgöra om det är, om det var verkligen så här att de skulle ha rättegången, att Ahmed och Nour skulle ha rättegången dagen efter lastbilschauffören hade släppts.
Men lastbilschauffören har försvunnit och revisorns bror som kidnappades samma dag som Nour och Ahmed är även han försvunnen.
Försökte komma i kontakt med människor som bor i byarna i det området som vi kanske misstänkte och att de blivit avrättade på. Om det finns någon chans att någon kan hjälpa till med att hitta deras kroppar. All information vi samlade därifrån skickades återigen till polismyndigheten här.
De här bergen som finns i videon i bakgrunden, och vissa säger det Album Hamed Bin, det, andra säger det Chakal dalen och andra säger det Hamad dalen. Grejen är att det området hela är, liknar varandra. Det finns många berger och det finns många dalar. Vi försökte här, vi försökte där, men...
De åker till den husvagn Ahmed hade vid bergkrossen.
Vi gick in till hans husvagn där hans kläder låg och där vi packade in allting och tog allt hans kläder som var kvar där.
Vad hade han inne i husvagnen?
Han hade kastruller och kläder och en sovsäck hittade jag. Några energidrink som Nuna hade, som Nour gillade. Vi brukar kalla han för Nuna. Hans mamma sa jag vill ha tillbaka, jag vill ha Nours kläder om de är där. Och så hämtade vi det tillbaka det till henne.
Jag var där i en månad. Sen den 14:e min mamma gick bort och jag var tvungen att komma tillbaka.
Kanan och Reboar åker hem till Hammarkullen.
Ännu idag har vi inte hittat någonting.
Det svenska utrikesdepartementet har inte tagit någon kontakt med familjen. De skriver kortfattat i ett sms att det är ett polisiärt ärende och hänvisar till polisen.
Och vad jag vet, vad jag har fått höra från polismyndigheten när jag var på förhör, de lovade att vi kommer göra allt i vår makt för att komma fram till något resultat i det här. För det är två svenska medborgare det handlar om.
Vad har polisen sagt om självaste videon hittills?
Vi har fått det bekräftat från polismyndigheten i Sverige att videon är äkta. Och de som blir avrättade på videon, det är Ahmed och Nour.
Den svenska åklagare som utreder morden på Nour och Ahmed säger att avståndet till brottsplatsen, osäkerheten på var exakt morden skedde, att det gått så lång tid och att det dessutom inte finns några kroppar att undersöka, allt det gör det närmast omöjligt att utreda. Inga svenska poliser har åkt ner till Kurdistan, utan hela utredningen sker med hjälp av Interpol. Nours morbror, Kanan.
Det jag har att säga till mördarna, må Gud förbanna er. Må Gud och profeten och den religionen ni följer förbanna er, trots att jag vet att ni inte ens människor för att ni ska ha en religion. Ni är odjur. Må Gud förbanna er. Och jag har hopp att någon dag sanningen kommer komma fram. Om det är nu, om ett år eller om 10 år. Och jag har känslan att kanske någon nära Ahmed har satt dit honom. Och någon gång det här kommer komma fram. Och de kommer att bli åtalade, trots att jag tror inte så mycket på rättegången och lagarna i det landet.
Hade de hetat Anders Andersson och Sven Svensson, så hade det kommit, det hade blivit någonting helt annat, förstår du? Hade de varit svenskar, om du förstår vad jag menar, så hade man reagerat på ett helt annat sätt. Därför att helt plötsligt så blir det, var de där nere för att kriga? Typ på något sätt hade de gjort någonting för att hamna i den här situationen själva. Och vi fick gång på gång ge våran bild av Nour som en vanlig kille från Hammarkullen som har åkt ner för att få ordning på sitt liv, för att få lite lugn och ro. Och därför ville vi att man åtminstone från förvaltningens sida skulle komma en officiell person för att beklaga sorgen, som man hade gjort i vilket annat sammanhang som helst. Till slut så kom ju ordföranden i nämnden. Men det var en jättelång process. Så det var politikerna som tog ansvaret, inte tjänstemännen.
Vilka förväntar du, vilka tror du kan lösa det här?
Ja, det är självklart om svenska myndigheterna och irakiska myndigheter kunde samarbeta, då kanske de kunnat komma fram till en lösning. och leta efter dem. Det är självklart att de kunde göra någonting.
Nors barndomsvän Hussein.
Jag känner skuld. Jag kastar skuld på mig själv. Jag har dåligt samvete för att till exempel om jag inte hade låtit Nor gå hem den dagen i karnevalen när han hade en paranoia och när han var liksom utbränd, hade jag försökt göra något annat. Jag hade kanske kunnat gå och säga till hans föräldrar till exempel. Det var det de också sa till mig. Du hade kunnat säga till oss. Du hade kunnat säga till hans familjer, de äldre. De så jag uppmanade ju han att gå till sin kusin. Även om det finns folk som säger till mig, Hussein, det är inte, du ska inte tänka så, det är inte så. Men jag själv kastar skulden på mig själv.
I Hammarkullen har Nors och Husseins gäng till slut splittrats helt.
2 månader efter att Nor hade försvunnit, då vi trodde han var kidnappad, var det kyligt och så. Då var det redan mycket. Och sen när videon kom, då var det helt kött. Jag kan tänka mig att vissa känner skuld. Vi var ju hans närmaste. Vi 4 pers var nära killar. Umgicks med varandra mycket. Så jag tror starka känslor och skuldbelägg har splittrat vårat gäng, om man säger så.
Och sen har jag ju träffat, fortsätter vi att träffa mamman efter det och försökt att bidra med vad man kan bidra med liksom. Jag träffade henne för några veckor sedan. Och vi har haft en del tid inbokade, hon har inte orkat komma. Nej, hon mår jättedåligt. Svårt att gå vidare, tänker jag. Jättesvårt. Och det är lätt att säga, hon säger hela tiden att jag lever för mina barn, jag har 3 andra barn, jag måste vara stark för dem, jag måste fortsätta, jag måste jobba, jag måste betala mina räkningar och sådär. Och så är det ju, livet fortsätter ju liksom, det stoppar ju inte, den bara fortsätter.
Det har gått 1 år. Någonstans i Irak finns kropparna efter 2 svenskar. Och i Hammarkullen finns deras familj med en enda önskan. Att hitta kropparna så att Nor och Ahmed kan begravas i Sverige.
Det är ett av de viktigaste grejerna.
Vad är viktigaste grejen?
Att få hitta deras kroppar. Och bli begravda här i Sverige. Något ställe som vi kan besöka till. Och besöka. Sörja över. Det är jätteviktigt. För att jag tror det är den delen också som gör jätteont. Skapar en smärta som inte går att beskriva. Inte nog med att vi har förlorat 2 personer så har vi ingen grav. Besöka. De finns inte egentligen. De finns ingenstans. De finns bara i våra tankar och de minnen som vi har med dem. Inget mer.
Avrättad av IS, del 2 av Karwan Faraj. Berättare Shang Imam. Slutmix Ludvig Jansson. Producent Håkan Engström. En produktion från 2019. Båda delarna finns på Sveriges Radio Play.